Ni lyssnar på Radio Tyresö, mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag tagit hit en person till våran studio som jag är väldigt nyfiken på och som heter Katarina Sparvart. Välkommen Katarina.
Tack.
Ja. Ditt namn kommer upp lite olika ställen. Jag tänker, aha, ibland har jag läst om dig i någon tidning. Jag har hört dig på radion här förut. Och du är också väldigt aktiv i den båtklubb som jag också är med i.
Mm, ja. Stämmer.
Mm. Och då tänkte jag att jag skulle ställa lite såna här vanliga frågor. För att du har ju pratat utifrån liksom dina roller. Och du har en roll därför att du sitter med i Lärarförbundet här i Tyresö.
Mm, vice ordförande.
Vice ordförande. Mm. Och ni har varit ganska aktiva i Tyresö tycker jag med att tycka till.
Mm, vad bra.
Mm.
Det är våran uppgift.
Det är rätt.
Ja.
Ja. Så vem är Katarina? Är du född här i Tyresö?
Nej, jag är inte född här. Det är jag faktiskt inte. Jag är född i Tensta.
Mm.
Men sen flyttade vi hit. Eller mina föräldrar byggde hus här. Så jag flyttade hit när jag var... Nu måste jag tänka här. Jag var nog drygt 4.
4 år?
Ja.
Och då flyttade ni till vilken del av Tyresö då?
Krusboda.
Krusboda.
Mm. Som inte fanns då faktiskt. Men vi byggde hus på Flåhackebacken.
Ja, så du...
På det... Så det var skog framför huset då.
Jaha, ja. Det är den vänstra sidan när man åker upp till Krusboda.
Just det.
Ja. Mm. För Krusboda är väldigt mycket radhus.
Ja, precis.
Mm. Mm. Jaha, och då gick du, vilken skola gick du då i?
Krusboda skola.
Krusboda skola.
Mm.
Det var en av de här nya fina skolorna då som hade mediatek och sånt va?
Ja, det var det. Mm. Ja. Och har fortfarande, låt mig säga. Ja.
Hur var den skolan tycker du?
Nej, men det var bra. Alltså jag... älskade ju att gå i skolan, framförallt för frökens skull.
Aha.
Jag tror att vi älskade henne allihopa i klassen. Jag är en jättebra lärare. Så att jag
Vad hette din fröken?
Helena Eckeskog. Hon hette inte det då, hon gifte sig under tiden. Nu heter hon Helena Eckeskog.
Jaha, jobbar hon kvar som lärare?
Nej, eller jo... Nej, det gör hon nog inte. Hon har flyttat upp till Umeå.
Mm.
Och det gjorde hon när hon lämnade oss, tror jag, faktiskt. Och sen jobbade hon som lärare där uppe i Umeå. Men nu på sista tiden så har hon forskat lite, om jag har förstått det rätt, det lilla sätt. Okay. Och skrivit lite avhandlingar och
vad intressant,
en bok.
Ja. Ja. Vad hände efter Krusboda skola? För där går man bara upp till 6:an.
Precis, då var det Vättinge.
Vättinge. Kommer du ihåg några... Bra lärare där då? Var det högstadiet?
Det var högstadiet, precis.
Gick du även gymnasiet på Tyresö gymnasium?
Ja, precis.
Det var på den tiden man gick kvar i kommunen.
Ja, ja. Det i och för sig så var det några som valde annat gymnasium. Fast det var inte så vanligt som det är idag.
Nej, det var de linjer som man inte hade i kommunen. Man
ungefär valde. Så. Ja. Mm.
Men då, när du gick på högstadiet och gymnasiet, då gillade du också skolan. Var du en av dem som tyckte om skolan?
Jag tror det.
Ja.
Däremot så var jag en väldigt tyst elev. Mm. Alltså jag har aldrig gjort något väsen av mig. Och räckte sällan upp handen och så. Men jag var nog alltid intresserad av skolan.
Okej. Men hur kom det sig då att du själv blev lärare?
Mm, det är en bra fråga. För egentligen så... Jag ville det väldigt tidigt.
Utbildade du direkt till lärare efter... Gymnasiet då?
Nej, inte. Jag åkte till England och jobbade som au pair där. Och sen jobbade jag på ett bageri. Sen började jag på lärarhögskolan.
Okej.
Okay. Efter det.
Så och vad år... blev du, vilken sorts lärare blev du då?
1-7 svenska SO.
1-7 svenska SO. Och du jobbar här i Tyresö då, eller?
Ja, den första tjänsten som jag fick sen var på Stimmets skola. Där var jag bara en termin. Mm. Och sen var det till Haninge. Svartbäcken.
Mm. Och sen bestämde du för att bli speciallärare?
Ja, precis. Efter sen kom jag tillbaka till Tyresö och jobbade på Fornudden. Och där bestämde jag mig för att vidareutveckla mig. Och jag skulle säga att egentligen så var det en plan redan från början. Att jag ville det. Och då hade jag tänkt att jag skulle jobba de här. Man måste ju ha jobbat i 4-5 år för att kunna vidareutbilda sig.
Okay.
Men det blev ju lite längre. Jag hade jobbat i 17 år som klasslärare.
Jaha.
När jag bestämde mig för att bli... speciallärare. Okay. Och äntligen ta tag i det där.
Mm.
Ja.
Vad är en speciallärare idag?
Ja, alltså jag är jätteglad att du frågar. För jag skulle verkligen vilja förklara här idag vad som är skillnaden mellan en speciallärare och en specialpedagog.
Just det, okej.
Okay. Ja. Mm. Så jag är ju speciallärare i svenska. Det betyder att jag jobbar med läs- och skrivutveckling.
Aha.
Och det egentligen så är ju det all läs- och skrivutveckling. För att alla barn ska utveckla sin läs- och skrivutveckling. Men... Men, och sen finns det ju en annan yrkeskategori som heter specialpedagog, och de är ju inte utbildade kring något särskilt ämne.
Okej, okay. Vad gör en specialpedagog?
Ja, nu är jag ju inte det, så jag är inte lika bra på det. Men i stort så handlar det om att det ska fungera kring barnen. Att de har en bra inlärningsmiljö och att det funkar med själva inlärningen i klassrummet, och att man underlättar för de olika hjälpmedel. Så att deras roll är lite bredare, eller vad ska jag kalla det för. Specialläraren är ju mer inriktad mot ämnet.
Okej. Okay. Så en specialpedagog kanske man går till när man har ett, eller om man får ett barn med sån här bokstavskombination. Är det specialpedagoger då som försöker göra deras situation bättre i skolan?
Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Mm, precis.
Medan du jobbade då i svenska ämnet, så du var fördjupad specialist inom det området.
Ja. Okay. Ja. Så är ju meningen att det ska vara. Sen är det dels en dålig kunskap om att det är den här skillnaden det är. Och dels att man inte har något val. Man har inte råd att anställa både den ena och den andra, utan man får göra båda sakerna.
Mm. Jobbar du sen som special?
Ja, nu jobbar jag på Njupkörsskola som speciallärare.
Ja, det gör du. Mm. Men jag trodde du jobbade heltid fackligt.
Oh nej.
Nej. Du jobbar det som extra.
Ja, en dag i veckan.
En dag i veckan? Mm. Är det någon som jobbar heltid fackligt?
Nej. Aha. Det är det inte.
Så ni har lagt ner massvis med jobb ju. Ja. På det fackliga arbetet.
Ja.
Och ha vanligt jobb.
Mm. Aha. Det har vi allihopa.
Allihopa.
Och det har vi faktiskt bestämt i vår lokalavdelning att det ska vi alla göra. Ja. Så ingen ska jobba heltid, utan alla ska ha en fot kvar i verkligheten.
Ja, men det är
så.
Jättebra.
Ja, ja. Precis.
Var du med en av dem som kom till kommunfullmäktige, kommer ibland Lärarförbundet och visar upp en massa saker. Men någon så här. Man gav en massa stenar, tror jag.
Ja, just den gången var jag faktiskt inte med. Men,
eller ja. Man talar om vilken tyngd det var på olika saker. Allt det här precis. Som lärarna ska göra idag.
Just det, precis. Ja. Och det, när vi ändå kommer till det så en av anledningarna till att jag blev speciallärare beror faktiskt på att jag tycker att klasslärarjobbet är väldigt tungt.
Ja.
Det är tegelstens tungt.
Det är det.
Det är ett enormt ansvarsfullt jobb. För du har så många barn och du har all ansvaret för deras utveckling, både den sociala och den kunskapsmässiga, i dina händer.
Mm.
Och kontakt med så många föräldrar till alla de här barnen, och så är det relationerna mellan barnen. Och, det är ett tungt jobb.
Mm. Jag vickade som lärare, fast det var alltså nästan 30 år sedan. Både på Nyboda och Kumla.
Mm.
Då var ju lärarjobbet, jag ska inte säga att det var enkelt, för det var det inte då heller.
Mm.
Men när jag hör er idag, vad allt ni ska göra med, här med all den här dokumentationen som ni tvingas göra. Och alla de här extra uppgifterna.
Mm.
Så fattar ju inte jag hur ni har tid.
Nej, inte jag heller faktiskt. Och det blir jättetungt, kan jag tycka. För jag vet ju hur tungt det är att jobba som klasslärare. Och som speciallärare så sitter jag ju också då och talar om för klasslärarna att för att det ska funka för det här barnet så behöver du göra si och så och så.
Mm.
Och så måste du förbereda det. Och så måste du se till att det blir så och kanske följa med där. Alltså jag lägger ju på dem ännu mer. Vilket jag ibland har nästan dåligt samvete för. Men för att det ska funka för de här barnen så krävs det. Men ofta så är det klassläraren ensam som får ta det.
För all den här, det här extra som har lagts på nu, gynnar det verkligen eleverna? Allt den här dokumentationen när man håller på. Är det liksom, för att på något sätt så är det så här i många yrken att man lägger på mer och mer och mer och mer.
Mm.
Och i de här yrkena som är lite, vad ska man säga, lite kall, eller där man brinner för sitt jobb. Säger man verkligen till i tid att det här hinner vi inte?
Alltså på sätt, det gynnar ju inte barnen på något. Dokumentationen gynnar ju inte barnet på något sätt. Absolut inte. Det är det till för, som jag kan känna liksom, som kan vara fördelen. Dels är ju fördelen nu att man i efterhand kan se hur mycket stöd vi faktiskt la ner. För vi har skrivit ner alla de här sakerna vi har gjort. Men det ger ju inte barnen mera tid, snarare mindre.
Exakt.
Men å andra sidan så går det att följa det. Samtidigt så är det ju också att vi sätter ord på det vi gör.
Mm.
Och då tänker jag att det är en slags professionalism. Mm. Att vi faktiskt talar om allting som vi gör. För det är ju många gånger när jag, det här kallas ju för extra anpassningar. Och så säger jag att det här, det är ju sånt som de egentligen redan gör. Fast lite automatiskt så. För att man som lärare gör det.
Mm.
För att annars så funkar det inte. Men det här blir ju att vi skriver ner det. Och att vi säger till föräldrarna att alla de här sakerna gör vi för att det ska bli bra för ditt barn.
Men är inte det lite grann också tycker jag, för att väldigt mycket av dokumentation som sker i sjukvården eller på andra ställen gör man ju för att om någon ska komma efterhand och säga, gjorde ni fel?
Mm.
Beror det också på att föräldrarna då ställer större krav, ifrågasätter mer? Är det därför man känner sig tvingad att göra det här?
Jag tror det, ja jag tror det. Alltså det är ju många fler skolinspektionsärenden, alltså att föräldrar anmäler. Så att vi måste ha på fötter. Och så fort det blir ett skolinspektionsärende så måste ju vi redovisa exakt vad vi har gjort. Så att, ja.
Men för det här är, som utomstående blir man ju helt... Alltså jag jobbar också med utbildning. Och jag jobbar ju inte på en vanlig skola.
Nej.
Jag jobbar med vuxna. Och det är ganska tufft det också. Men jag har ju inte alls de här kraven på mig som ni har. Jag förstår ju inte hur ni... Jag förstår att det är ett kul jobb.
Ja.
Men... Om du fick bestämma, för att nu, vi behöver inte dra allt det här som liksom, hur det är i Tyresö, för vi ligger ju ganska dåligt till massvis med undersökningar i Tyresö. Om du fick bestämma, vad skulle du se till att man ändrade på om det gick?
Sådär från grunden liksom. Egentligen så känner jag för, alltså, ungefär som vi pratar inom Lärarförbundet, för att jag tycker att det går lite hand i hand, för att det handlar om skolutveckling.
Mm.
Och grunden till det är ju att vi måste få högre status. Alltså om man litade på att vi kunde vårt jobb, om man hade förtroende för att vi lär barnen det de behöver kunna och det man från riksdag och regering i läroplan har bestämt att barnen ska kunna, att det är det vi ägnar, att vi får ägna oss åt det. Alltså det skulle underlätta något så fruktansvärt om vi hade det förtroendet och om vi fick den statusen.
Vem har inte förtroende för lärarna tycker du? Är det politiker eller är det... Är det liksom förvaltningar eller är det...
Alltså var det kommer ifrån det vet jag ju inte. För att det är ju liksom någon allmän stå. Alltså det kan lika gärna vara media, det kan vara gemene man. Jag menar, politiker är också en människa som också har barn, som också är en förälder. Så att det är, och det är journalister också. Så att det är nog liksom ett samhälls... Ja, alltså hur samhället pratar om skolan och om lärarna.
Men föräldrarna då, som när jag och mina barn började skolan, var man ju jätteimponerad av de lärare man träffar på. Mina barn gick på Bergfotens skola.
Mm.
Jag tyckte de var... Mitt första barns första fröken är ju fortfarande på pedestal i mitt huvud. För det var så, hon var så duktig.
Mm.
Liksom, finns det inte också det här att man blir imponerad av det här jobbet som ni gör som förälder?
Det finns det säkert också. Det är klart att det finns dem. Alltså som barnen har ju ibland lite den bilden att fröken är allt.
Ja, så. Fröken är allt.
Ja, precis. Och det är klart att många föräldrar också är så, att man har respekt också. Så det är klart att det finns dem också. Det är väl bara det att de inte märks lika mycket kanske.
För jag tycker egentligen är väldigt konstigt att lärarna inte heller har den statusen. För det är ändå en... Det är en profession. Det är bara att prova att ställa sig in för mycket folk själv och leda vad som helst. Och jag som håller på med vuxna, de sitter i alla fall still.
Ja, men precis. Och jag brukar säga ibland när man har varit på barnkalas och föräldrarna sen efteråt säger puff! Och vad jobbigt det var.
Mm.
Och då har det kanske varit 10 barn.
Ja.
Och då säger jag, fast vi har 25 hela dagarna.
Ja, precis. När jag googlade ditt namn, för du har ett så bra namn som det går att googla. Katarina Sparvart, det fanns inte så många sådana.
Nej.
Är du den enda som heter så?
Jag tror det.
Jag tror också det. Då hamnar jag på någon sån här jättefin... Så här, den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv hittar jag någonting som du hade skrivit. Vad är det för någonting?
Det är faktiskt, var faktiskt en... nu ska vi se här så jag säger rätt. Kandidatuppsats, kan det ha varit det? Var det?
När du pluggade?
När jag pluggade till speciallärare var på den tiden att då min lärarutbildning var lite för gammal.
Mm.
Så jag var tvungen att läsa något som heter förberedande specialpedagogik. Och då skrev jag den tillsammans med en annan kompis. Eller vi är fortfarande kompisar nu, som heter Moa Duvner. Och hon har en känd pappa som heter Tore Duvner. Som ju har, han är neurolog och forskat mycket om koncentrationssvårigheter och ADHD.
Jag hann inte läsa den. Vad handlar
det
om?
Nej, men då handlar det faktiskt om hur våra klassrum ser ut. Om man tänker att man har koncentrationssvårigheter och går in i ett klassrum där ju alltså stimuli, både ljud och bild och allt tar in. Och man då tänker att man har koncentrationssvårigheter och tittar på hur ett vanligt klassrum ser ut. Det finns väldigt mycket stimuli där.
Ja, väldigt mycket som får bort din koncentration.
Precis, ja. Precis. Och då var vi ute och räknade hur kan barn med koncentrationssvårigheter koncentrera sig i ett vanligt klassrum. Hur ser ett vanligt klassrum ut?
Precis.
I Sverige idag. Ja. Eller i Stockholm blev det ju. Vi var ju i Nacka framförallt. Ja, vi var bara i Nacka, så var det. Och gjorde den här undersökningen. Mm.
Men är det inte också så att vissa barn behöver stimuli? Ja. Vissa barn behöver inte stimuli? Ja.
Precis.
För det är väl också något, där har utvecklingen gått lite framåt tycker jag. Mm. Att man förstår, förr satte man ihop alla busungar eller jobbiga ungar i en klass. Så ja, vissa behövde puttas på för att det skulle hända saker. Ja. Och skulle behöva jättemycket färger. Och andra behövde liksom ingenting runt omkring sig för att kunna koncentrera sig.
Ja.
Det är man väl duktigare på idag med det här med
autism? Det är man ju. Eller ja, absolut. ADHD det är man. Men man skulle kunna göra, alltså det skulle egentligen vara så himlans enkelt att se till att det passade för alla möjliga. Och bara om vi tar ett vanligt klassrum som, om vi bara tänker på den fysiska klassrumsmiljön, så är det ju så mycket grejer.
Mm.
Alltså det är oftast öppna bokhyllor där det står en massa saker.
Som, man kunde ha bara dörrar.
Man skulle kunna ha dörrar på. Ah, okay. Så enkelt. Och sen öppnar du dem för de barn som behöver titta och se. Så är det bara att öppna dörrarna, men det går att stänga när det inte behövs. Och sen att man tänker på vad man sätter på väggarna. Att man kanske inte sätter teckningarna precis i dit man sitter och tittar. Åt samma håll som fröken står eller där tavlan är eller så. Utan det får man då sätta bakom ryggen på mig så att jag inte tittar på det samtidigt som jag ska koncentrera mig.
Men hur funkar det då? Barn har ju så enormt mycket mer stimuli uttaget i sin miljö.
Mm.
Hur funkar barn idag? Orkar man sitta stilla i 40 minuter? Alltså, för det här måste ju förändras. Till och med vuxna kan ju inte sitta och koncentrera sig speciellt länge vi kommer på. Men jag gör ju såna här utbildningsfilmer ibland.
Mm.
Och 2 minuter ungefär vad de ska vara på för att folk ska orka titta på det. Annars så stänger de av dem.
Jag har lite svårt att säga om det liksom är kortare eller längre. Men däremot så är det ju så att vi har ju anpassat vår undervisning efter detta. Alltså det vet man ju inte. Man kan inte prata speciellt länge innan man måste göra något annat.
Okay.
Så att det blir mycket liksom avbrott och göra nya saker. Och för att få tillbaka koncentrationen på olika sätt. Så att man gör små pauser eller byter uppgift eller så. Sen är det ju olika på olika barn. En del kan ju sitta hur länge som helst. Och sen tycker jag att man kan liksom fundera på det här med koncentration, för de flesta barn kan sitta framför en skärm stilla ganska länge.
Man kan det. Mm. Precis när vi spelar in det här så diskuterar man om det här med mobiltelefoner i klassrummen.
Mm.
Hur ser det ut på, nu heter det inte låg- och mellanstadiet längre va? Det heter väl?
Jo, det är heter så säger man det faktiskt nu igen. Mm. Men alltså för oftast så är ju det förbjudet. Man har mobildagis kallar vi det för. Det är en låda.
Aha, man lägger sin
när man kommer på morgonen så lägger man sin mobil där. Och sen tar man den när man går hem igen.
Okej. Okay. Och det går ju barnen med på utan problem?
Ja.
Det är de regler som gäller?
Ja, det är den regeln som gäller. Så att det har man ju naturligtvis tagit upp på ett föräldramöte. Att de här reglerna gäller här.
Ja, vad bra då. Ja. Så det är inga problem i dem?
Nej. Sen kan jag tänka mig att det finns på vissa barn som har behov av sin mobil av olika anledningar. Och då gör man väl särskilda undantag för dem.
Mm. Hur kom det sig att du ville jobba fackligt? För det är ju ganska tufft att vara facklig ibland. Man är den som liksom hela tiden ska tala om the bad news.
Ja, precis. Precis. Det är en ganska otacksam roll.
Enormt otacksam roll. Ja,
precis.
Då säger alla chefer alltid, nu ska jag göra det här jättebra. Ja. Och sen kommer de fackliga och säger, nej så kommer det inte.
Nej, precis. Ja. Fast jag brukar ju tänka, alltså egentligen så, för min del, eller det har blivit i alla fall, det kanske inte började riktigt så, men det har blivit det. Nu är det skolutveckling.
Mm.
Jag brinner för skolutveckling. Och jag tänker att även om vi blir den jobbiga parten där som ska bromsa hela, så är det ju för att det ska bli bättre.
Ja, för ni har golvkänslan. Ni vet ju, om man gör det här så kommer förmodligen det här hända.
Ja,
eller så här tycker våra kollegor.
Ja.
Och det tycker jag är jättekonstigt uttaget. När jag tycker att ett problem i dagens samhälle, det är alla ja-sägare. Alltså jag blir förvånad över vilken dålig golvkontakt vissa chefer har. Mm. Men det beror ju också på att de här stackars mellancheferna och nästa chefsled vågar inte tala om vad golvet tycker. Mm. För jag har också varit facklig.
Mm.
Och de blir förvånade när man säger, hallå, gör ni det här så kommer förmodligen det här att hända. Och till 95% har man rätt.
Ja, precis. Mm. Nej, alltså, så den dagen man får cheferna att förstå att det faktiskt finns en vinning med att ta med facket.
Ja.
Att man liksom har det inbyggt i systemet. Inte tänker sig att man ska genomföra förändringen dagen efter.
Nej, precis.
Utan man har i planeringen att nej, först tar vi det här med facket eller med golvet eller vad man nu vill kalla det för. Det är ju meningen att vi ska vara rösten.
Ni ska vara rösten,
medlemmars precis. Röst.
Och ni vågar ju säga det utan att man säger inte det av egen.
Nej, precis.
Därför jag tycker det. Ja. Utan jag säger det för att jag vet att mina kollegor tycker så här. Mm,
precis.
Ja. Så det borde man ju verkligen.
Ja.
Nu ska vi hoppa till nästa ämne här. Vi har inte så jättelångt program kvar. För att, jag såg också, du och jag är med i samma båtklubb.
Mm.
Och du är en av de engagerade föräldrarna som driver ungdomsverksamheten i Trollbäckens båtsällskap.
Mm.
Hur många barn har du?
4.
4?
Ja.
Hur hinner du med? Det var den frågan.
Mycket logistik. Ja. Mycket logistik är det. Ja. Ja. Nej men... Ibland brukar jag fundera på sådär när det kommer uppgifter. Vem kan ta det här? Och då är det ju nästan de som redan har väldigt mycket. De tar på sig det också. För att man har ändå så mycket. Så att en grej till. Det är inte hela världen. Det går i farten.
Ja, exakt.
Precis.
Men ungdomsverksamheten. De här 4 barnen då. De är med i segelverksamheten.
Ja, ja, precis.
Och ni själv seglar ganska mycket och tävlingsseglar.
Mm. Mm.
Ni har segelbåt som heter Linjet.
Mm.
Mm, det är en stor segelbåt.
Ja, 33 fot. Så nu för tiden är den inte så stor längre.
Nej, men
det var det när vi köpte den. Men nu är den inte det. Nu tror jag vi de flesta andra har
en
större.
En 10 meter sådär, eller?
Precis. Ja, precis.
Mm. Ja. Om ni undrar varför det låter här så beror det på att vi sitter alldeles in till Bioforellen. Och det är någonting, de har någon verksamhet på andra sidan väggen. Det är dåligt ljudisolerat. Så det är inte vi som slår i väggarna. Ja, ja men det är det, tala om, vad går den här ungdomsverksamheten ut på? Och varför har du engagerat i den?
Alltså det började ju med att den äldsta då skulle börja segla. Tyckte vi förstås eftersom vi var seglare och tävlade mycket och så. Att det var självklart att han skulle börja segla när han var ungefär 7 år. Och då hade våran grannklubb som heter Tyres båtklubb. De hade seglarskola och då kände jag att nej men åh vad konstigt att sätta honom i seglarskola på andra sidan staketet.
Ja och det är intressant att vi har haft ett staket.
Ja.
Som, vi ligger alltså vid samma vatten och så har vi alltså ett staket. Så om man då ska besöka någon granne som är med han, då måste vi alltså gå upp till vägen, gå ut genom våran låsta grind, stå och vänta på vår granne som öppnar vår grind och sen gå några 100 meter till deras vatten när vi egentligen liksom står, vi kan stå och prata via gallret.
Om man inte är med i ungdomssektionen.
Ja, för ni har lyckats med någonting jättestort.
Precis.
Ni har lyckats få en dörr i stängslet.
Ja, helt fantastiskt.
Ja, men det är kul.
Ja.
Nu kan vi samarbeta. Det här är stort i såna här gamla gubbklubbar.
Ja, det är jättestort och det underlättar något grymt för oss att det är så här faktiskt. Så det känns jätteroligt.
Ja.
Men det började i alla fall där att vi satte igång med en egen seglarskola. Och så fick jag med mig några till. Jag tror inte att det är någon av dem som är kvar fortfarande eller idag. Utan nu är det...
Var de som hade motsvarande barn i samma ålder?
Nej, det var ju inte det. Nähe. Inte när vi startade. Då var det, tror jag, 1 eller 2 till. Och sen var det några äldre farbröder faktiskt som började och var med. Men sen de droppade av. Och nu är vi i år, precis mejlat ut nu om årets... Eller den här säsongen seglarskola så mejlade jag faktiskt till 10 stycken blivande ledare.
Jaha, vad kul.
Ja, jätteroligt. Så att nu hoppas jag innerligt att vi ska kunna starta 4 grupper i år.
För ni har massa roliga saker. Först har ni för små barn.
Mm.
Där ni åker ut på öar och leker skattkammare. Mm. Eller vad heter det?
Ja, piratskola heter
piratskola.
Det. Så vi leker ju lite pirater. Och det handlar mest om sjövana. Och sen så seglar vi lite större trissjolle för dem som vill det. Och optimistjolle för dem som vill det. Men där handlar det mycket om att segla till någon ö och leta efter skatter.
Jaha, vad kul.
Gå efter en skattkarta eller leka lite och sen seglar vi tillbaka igen.
Vad roligt. Och sen för de större barnen, börja med optimist.
Ja, de börjar ju optimist, precis. Så då är det en nybörjargrupp optimist som har... Det har blivit, eftersom de ser vad roligt piratskolan har det, så har de härmat lite sådär. Ja, så okay. De får också vara med på lite skattjakter och lite lekar och så. Ja. De med. Men det är mer nybörjarseglare från 8 år. Men då är det lite mer, det är lite högre krav eftersom vi är Svenska Seglarförbundets seglarskola. Så okay. Går vi efter deras kursplan. Så att de har ju liksom bestämda mål som de ska segla efter.
Och efter optimisten så kör de?
Ja, då, nu i år då så kommer det bli en egen fortsättningsgrupp, hoppas jag. Och sen, för i, annars så har vi kört ihop det med en lasergrupp.
Vad är en laser för någonting?
En lite större jolle som går lite fortare. Ja. Och som välter lättare också.
Okay. Ja.
Men det är en OS-gren.
Och alla dina barn, är de nu liksom intresserade av segling? Tycker de om när ni är ute på somrarna? För att det här har ju varit ett problem tycker jag, för många familjer när man tar med sig barn.
Mm.
När man seglar händer det inte så mycket. Alltså tycker barnen om att sitta på en 5 knop i många timmar? Alltså,
ja, jag får den där frågan jätteofta och jag måste säga att jag tycker att den är lite konstig. För att det är som att man frågar, alltså tycker barnen om att åka båt? Och så här, brukar du fråga, tycker barnen om att vara hemma? Nej, men alltså det är det är det vi gör.
Ja.
Det är ingen som säger varken bu eller bä så. Alltså, ja, så har vi det på somrarna och det är inget mer med det. Då anpassar man sitt liv efter det vi gör på båten. Så det,
hur gammal är din äldste nu?
15.
15. Och han tycker fortfarande om sjön?
Ja, absolut.
För det kommer en ålder där de inte hänger med.
Ja, dit har vi inte kommit och jag hoppas att det dröjer länge än. Och eftersom han nu, han seglar ju laser då i seglarskolan. Och sen så har han faktiskt en kompis i TBK som har en egen IF-båt som de är ute och seglar med. Alltså det är ingen kölbåt. Så att han seglar mycket när det är säsong.
Det är jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt. Ja. Sen har han handbollen också, så att det konkurrerar ibland.
Ja, för jag ringde dig och skulle intervjua dig. Då stod du i något handbolls...
Ja, då stod jag i kafeterian där. Ja, precis.
Ja, Katrine. Jag tycker, egentligen vill jag ju fråga hela den här frågan, men den har du nästan svarat på. Men vad är det som gör att du engagerar dig så mycket i så många fantastiska saker?
Vilken svår fråga. Jag
förstår att den är svår.
Ja... Alltså, jag har ju skaffat 4 barn av fri vilja, så att säga. För att jag gillar att ha mycket att göra, tror jag. Och sen, jag tycker om att göra skillnad. Att, vara aktiv.
Ja. Katrine, det är jättekul att intervjua dig. Och det är kul att få höra all den här entusiasmen och engagemanget. För att jag blir väldigt imponerad av alla människor. För det finns väldigt många människor som engagerar sig utifrån någon slags oegen nytta. Man gör det för att man gör det för sina barn, men man gör också för andras barn. Och man engagerar sig fackligt. Det tycker jag är jättebra.
Ja, men jag är jätteimponerad också, för det just i både gymnastiken och handbollen och delvis fotbollen som vi följer nu. Det finns så mycket föräldrar som lägger ner så mycket tid på det här.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är alldeles fantastiskt.
Ja, det är jättekul. Ja. Men nu är tyvärr vår programtid slut. Det går fort att prata en halvtimme när man träffar så här engagerade människor. Så tack så mycket Katarina Sparvart, som dessutom är aktiv i Lärarförbundet. Seglar, har massa barn som är aktiva, så ni förstår vilken Katarina som vi har pratat om. Vad hette du förresten som ung? Vi glömde fråga det.
Då hette jag, först hette jag Larsson, sen hette jag Valdov Larsson. Katarina Valdov Larsson.
Bra, så att alla dina, de som känner igen dig från din ungdom. Så ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sanning Lindgren.